En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i etern är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi författaren och bildkonstnären Edith Hammar för ett samtal om queer ensamhet, gemenskap och längtan. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Oj, Milla. Vet du vad det där var?
Nej.
Det där var högen med alla böcker som jag brukar släppa hem från bokrean.
Jävlar.
Mm.
Du har knäckt mitt köksbord med den nu.
Ja, och min rygg.
Mm.
Mm. Men i år har det inte blivit några böcker på bokrean för mig.
Varför inte?
För så mig missade att det var i tisdags.
Just det, du brukar gå alltid klockan 7.
Mm, jag tycker det är en mysig tradition. Hitta någon annan tokboll som vill gå upp jättetidigt för att gå och köpa böcker. Sen har jag varit lite besviken senaste åren att det alltid är samma böcker på Akademibokhandeln. Det är liksom samma Tove Jansson-böcker eller så är det Augustpris nominerade.
Mm. Just det.
Brukar du gå på boken igen?
Jo, men jag brukar nog gå, men nu har jag liksom helt glömt bort det. Men det är också, jag behöver verkligen inte fler böcker. Jag behöver göra mig av med böcker.
Mm. Har du någon topp 1 bok du skulle vilja göra dig av med?
Vet du att jag la faktiskt dem på en liksom bänk i mitt trapphus igår. Och det är liksom dubbletter av olika kurslitteratur i psykologi som jag har dragits med i typ 12 år och som ingen har velat kännas vid.
Och vad har hänt med dem nu? Har någon tagit dem?
En ligger kvar, men en är borta.
Ja, spännande.
Så är det någon i mitt hus som är intresserad av arbetsorganisationspsykologi? Så som det såg ut typ 2013.
Oh. Det lät inte som den mest spännande grenen inom psykologi för en lekman i alla fall.
Nej, det är det inte.
Nej. Vi lämnar den spännande och ospännande psykologin och diverse bokhögar därhän. Mm. För nu ska vi kasta oss in i dagens avsnitt. Och vi ska be oss till ett möte på ett hotellrum i Göteborg.
Mm.
Mm.
Det kändes som att det var ett hotellrum på 80-talet. Men det kanske bara var för att det var ett 80-talsinspirerat hotell.
Just det, precis.
Eller har vi varit på en tidsresa? Det är det som är frågan.
Ja, exakt. Det är en av våra favoriter från den här säsongen som gör comeback i ytterligare ett avsnitt. Mm. Och det är vi så glada för. Milla och den här personen låg i en hotellsäng med en påse godis för ett djupt samtal. Två kloka
finska skallar.
Finska gudinnor vill jag säga. Men för höra, vad pratade ni om?
Ja, nej, men det var ett jättefint samtal med vår bögbibblan favorit Edith Hammar, författare och bildkonstnär. Om queera erfarenheter av att längta hem, om queer ensamhet, men också om att kunna möta andra och dela de erfarenheterna. Och se en typ av queer hemlängtan som ett sorgarbete som man aldrig blir riktigt klar med. Så det ska det här samtalet handla om. Och om att inte få plats med sin röv i Filippa K-byxor också.
Just ja.
Och McDonalds stora Robertsgatan i Helsingfors, rest in peace.
Och den gemensamma nämnaren eller ursprunget till mycket det ni pratade om var ju såklart Portal, Ediths senaste bok som jag också vann Prisma litteraturpris för årets serie i vintras.
Den och Ediths förra bok, Homoline, också en bögbibland favorit. Mm.
Och jag kan inte tänka mig en bättre plats än ett 80-tals hotell för detta möte.
Hej Edith Hammar.
Hej Milla Läskinen.
Välkommen till Bögbibland podcast.
Tusen tack.
Du är ju bildkonstnär och författare. Och du är ju aktuell med en bok som vi ska prata vidare om alldeles strax, Portal. Men vi är ju också på ett helt sjukt event just nu.
Ja, det är helt hemskt. Ja. Det är också jätteroligt, men det är också verkligen helt jättejobbigt.
Exakt, vi har alltså smitit från bokmässan i Göteborg. Som har varit ett inferno av intryck. Och nu sitter vi i en säng på ett hotell som du alltid har velat komma till.
Ja, jag tycker att ett väldigt snyggt hus. Det är en sån här liksom 60-talskloss med helt otroligt sexig utsikt.
Ja, verkligen som en så 80-tals hotellpastisch. Mm. Ja, Quality Hotel Panorama. Nu gör vi lite reklam här för denna underbara plats. Ja, men berätta. Du har ju skrivit en bok som heter Portal. Vad handlar den om?
Portal handlar om, man kan säga, två väldigt lika queer-personer i två väldigt lika men också helt olika tider. Det handlar om Elia i Helsingfors som lever på 2020-talet. Och så handlar den om Eki som lever på 50-talet också i Helsingfors. Och så skildrar den queer-gemenskap, queer-ensamhet och liksom längtan i olika tider i Helsingfors.
Mm. Hur möts Eki och Elia?
De möts ju, så som namnet säger, lite genom en portal. Elia åker skrinskor för att på något sätt fly sin egen ångest, och det är jobbigt att gå på hemmafester när man känner sig lite off och vill inte gå och sjunga karaoke, och istället hamnar då på sin lokala skrinskobana. Och så då uppenbarar sig Eki med sin tidsenliga Moskvitch-bil, och där och då i den här midvinternatten så har de sina första möten.
Mm. Precis, och Elia får reser till 50-talet.
Ja, precis. Det är liksom någonting med den skridskobanan, den punkten och just rätt tidpunkt som jag i alla fall, som då författare och bildkonstnär och ett sci-fi-fan, föreställer mig att portaler fungerar, att det är lite att man är på rätt tid och rätt plats på något sätt, och då genom någon slags lite odefinierad handling så öppnas en portal till en annan plats.
Mm. Varför just en skridskobana?
För att jag själv älskar att åka skridskor och är faktiskt helt sjukt bra på det.
Är det sant?
Ja.
Hur bra är du?
Alltså, jag är helt crazy
typ
bra.
NHL? Nej.
Nej, men inte NHL. Men jag är väldigt snabb och jag kan göra lite trick.
Okej, vad är ett trick?
Som åka snyggt baklänges och så svänga väldigt snabbt och bara känna mig väldigt så cool och snabb när jag gör det.
Fan vad imponerande. Mm. Vi ska återkomma till Portal, men jag skulle vilja prata också om din första bok, Homoline, som också var en helt otrolig bok, precis som Portal, som jag verkligen älskade. Vill du berätta kort vad den handlar om?
Homoline är, jag tror jag sa när Homoline kom ut någonstans, att det här är liksom en eloge till hemlängtan, och det är lite som ett kärleksbrev eller en kärleksförklaring till hemlängtan och till alla som någonsin har känt hemlängtan, men också känt att man inte riktigt vet vad som är hem och var man ska känna sig hemma eller kan känna sig hemma.
Mm. Precis, för där är ju huvudpersonen en person som har bott i Stockholm eller bor i Stockholm, och som sen känner hemlängtan, och som också skildras extremt fint som en körtel som växer ut. En hemlängtan till Helsingfors och till Finland, samtidigt som den här personen också typ hatar Finland.
Och hatar Sverige.
Och på något sätt liksom det här tillståndet, men också hur det är att återvända till en plats som man också hatar, men också längtar hem till. Vill du berätta mer om det?
Ja, nu... Jag är glad att jag bläddrar igenom Homoline för inte så jättelänge sedan, för det är som att jag blockar hela den boken och bara känner att oj, vad pinsamt att jag gjorde det där. Men samtidigt så tycker jag också att det är en bra bok. Men när vi säger det här då, att återvända till en plats som man både hatar och på något sätt älskar, så finns ju ett uppslag där det är en person som står och gråter i en, alltså att huvudpersonen står och gråter i sin ölburk, och man ser att dropparna på något sätt droppar ner i slow motion i en Pripps blå. Nu kom här helt skamlöst ett varumärke. Jag valt Pripps blå för jag tycker den är en äcklig öl. Men, och så står det typ så, jag hatar Sverige, jag hatar Finland. Och det är väl liksom så det är, tänker jag, när man är på en hemmafest i Stockholm och är inte från Stockholm och tänker, fan, jag måste bara bo här, jag måste bara liksom komma över den här tröskeln, och det måste sluta suga, och jag måste sluta suga, och varför tänker jag så mycket på det här när ingen annan verkar tänka på det, och alla andra verkar vara helt så självklara i sin på något sätt tillhörighet, och ingen annan här är ful, och varför är jag ful?
Alltså jag älskar den här bilden på huvudpersonen träffar på någon på stan som bara, ska du med på fest ikväll? Och huvudpersonen, eller jaget i berättelsen, går till en butik och köper jättedyra Filippa K-byxor. Och som är jättefula sen. Och sen så är det här, bläddrar man och så ser man det här jaget ligga med liksom face down på mattan. Och liksom röven sticker ut från de här byxorna. Alltså det fångar verkligen liksom en känsla av Stockholm. Att man hela tiden misslyckas med att vara snygg.
Ja, och... det, ja, så är det ju. Nu, alltså, jag tänkte, när jag ritade den bilden så tänkte jag, alltså, vem har Filippa K-byxor these days eller in this economy? Jag vet inte, men i alla fall när man är uppvuxen, jag antar att bara utanför Stockholm, men när man är, jag som är uppvuxen helt och hållet i Finland, så bilden av den så där, det svenska modeundret var ju liksom en väldigt smal svart Filippa K-byxa. Så den bilden kommer liksom så aldrig att kunna raderas. Och det finns säkert Filippa K-byxor som så där i teorin sitter på mig, men jag kommer nog alltid att bara känna att hela mitt äs är ute utanför de byxorna, att det är liksom ett hål rakt över liksom hålet.
Jag tycker att det var extremt mycket som var väldigt kul och stor igenkänning för mig, just som ju är finsk men uppvuxen i Sverige. Sverige finne, och att jag har ju inte haft en sån levande relation till Finland som jag tänker att du har haft, som liksom har såklart vuxit upp där och så. Men det var så mycket som var relaterbart för mig, och att det var så fint också hur liksom Viking eller Homoline, alltså båten, fick uppta så stor plats, alltså både i bild men också liksom alltså som en plats där delar av den här berättelsen utspelade sig på. För jag har jobbat på Finlands båt, och det är på något sätt den men i flera år när jag var yngre, och på något sätt är det den plats som jag har känt mig mest hemma på så många sätt, alltså någonstans liksom full var jag ju inte så ofta när jag jobbade, men någon gång man har varit det, alltså utanför Mariehamn i de här liksom heltäckningsmattebeklädda korridorerna, och man bara hör liksom ett så myller av de två olika språk som jag är uppvuxen med, och att bara, är det här liksom mitt öde på något sätt, att så här guppa fram och tillbaka på Östersjön. Och jag tycker det var väldigt, väldigt fint fångat i boken.
Ja, tack. Jag har aldrig själv jobbat på båten, men jag känner ändå många som har gjort det nu dig också, och det är ju någonting med den där båten, hur färgen liksom rör sig över vattnet och mellan de här länderna, att det är liksom så mycket kropp. Det är så mycket kroppar på båten. Det är som, båten i sig är som en långsamt sådär lunkande kropp som bara sådär frustrerande långsamt, när man bara, kan jag inte bara få så teleportera mig? Måste jag vara fast här? Och så till sist är det som att det slår om och att det bara blir en sån någon slags lite konstig meditativ rörelse som man bara får acceptera och finna sig i.
Jag har en fråga om hemlängtan och hur det är relaterat till queerhet. För jag tänker att det är inte liksom en exklusivt queer erfarenhet att
flytta till en stad. Det gör ju heteros också. Har jag hört. Ja. Men jag tänker att det är liksom någonting med alltså den queera erfarenheten av att behöva lämna en plats som jag tänker att många delar. Har liksom alla queers en hemlängtan? Alltså oavsett om man inte har liksom migrerat till ett annat land eller så. Vad tänker du?
Ja, nästa fråga. Ja. Nej, jag skojar. Men ja, det är en jättebra fråga för att jag tänker att det du frågar är också, alltså det berör ju liksom en queer historisk aspekt bara av liksom att, ja, men att vara en person, att ha en liksom normbrytande sexualitet. Och där är ju relationen mellan Finland och Sverige speciell just för att det är väldigt många finländare, finländska queers som tittar västerut. För att Sverige har haft en liksom lite annan sexualpolitisk historia, en sexualpolitisk utveckling. Och det har funnits ett jämförande och jag menar, jag som 19-åring flyttade från Helsingfors med någon slags brinnande akut känsla av att jag kan inte bo i det här jävla landet. Jag kommer alltid vara en oskuld och en tönt om jag stannar kvar här. Och så jag flyttade liksom väldigt, väldigt hetsigt till Stockholm. Och jag är verkligen inte det enda finländska queer som har gjort det. Och det finns liksom brevväxling i arkiv där man ser liksom ett liksom hjärtkärande verkligen. Det är ett finländskt queer på, nu kommer jag inte ihåg exakt årtal, men vi säger 50-60-talet, just som brevväxlar med då RFSU. Bara för att få på något sätt prata, bara få ett liksom en lapp skickad och en lapp mottagen som man vet att en annan queer person har skrivit. För att det fanns inga liksom, i alla fall offentliga mötesplatser i Finland då, och det var ju knappt att det var offentligt i Sverige, men bara vetskapen om att det fanns i Sverige en liksom riksorganisation som utgick ifrån de här frågorna var enormt för många finländska queer som var enormt ensamma. Och det är ju, jag menar över hela världen tänker jag att queers har flyttat och rört på sig för att ta sig från platser där man har känt sig isolerad för att komma till en plats där man inte ska känna sig isolerad.
Gud, det är verkligen en hjärtskärande bild av det här ensamma queeret som brevväxlar med en svensk organisation på något sätt. Alltså ett rop ut i ingenting på något sätt. Men är den här queera hemlängtan kronisk eller kan vi lösa den?
Jag tänker med hemlängtan att när man väl har flyttat på sig av just till exempel då den anledningen att jag som queer känner mig ensam i min queerhet där jag är nu, där min hemstad är eller min hemort är. Och ens hemort kommer liksom på något sätt alltid att vara ens hemort där man kan ha flera hemorter och, men där ändå den där liksom första dialogen kanske skedde med sig själv eller första samtalet där man bara, åh herregud, men jag är ju homo, vad ska jag göra? Det är kanske där det är väl dit den där hemlängtanskonflikten alltid kommer att ta en tillbaka. Så jag vet inte. Och jag tänker också att jag själv kan, många av mina närmsta vänner och mina närmsta personer genom livet är personer som jag delar just den känslan och den erfarenheten med att bara, du har också gjort den här resan på ditt sätt, du har också gjort den här förflyttningen, du har den här längtan i dig och det skapar en liksom ett möte. Och jag tror att det är ganska många personer som relaterar till varandra på det här sättet, att det är liksom en det kan ju vara fint att mötas liksom i den sorgen och det kan vara väldigt liksom stärkande att hjälpa varandra att hitta liksom identifikation i en sån sorg. Och som väldigt mycket sorgarbete är, så är det ju ett arbete som aldrig tar slut.
Jag håller med. En annan tematik som jag hittar i både Homoline och Portal är ju på något sätt det förgångnas närvaro i nuet. Det är till exempel i Homoline den här sorgen efter, eller saknaden efter McDonald's på Stora Robertsgatan, fast att det är en plats som det här liksom berättar jaget också har hatat. Och den här liksom, det förgångna närvarar ju på väldigt många olika sätt i Portal också. Så vad handlar det här om? Den här fascinationen för eller intresset för det förgångna?
Oj, jag... Det är jättebra fråga. Du ställer superbra frågor, men det är också så... Jag kan ju nästan vara irriterad på mig själv för att jag bara, åh, vad är det här för så... Varför är jag en sån tönt? Kan jag inte bara så komma på något coolt? Måste jag så hålla på och tänka på typ historia? Men det är ju... Jag tänker att i ett sökande så är det väldigt lätt att hamna i det förgångna, att som sökande person att liksom blicka bakåt och försöka... För att vi kan inte liksom titta, vi kan inte spå i framtiden och vi kan inte veta vad som händer om 20 år eller 100 år. Och för att förstå vår egen samtid så tittar vi bakåt och då tittar jag bakåt, då tittar jag på historien. Och med till exempel då McDonald's på Stora Robertsgatan, så det var ju verkligen liksom ett rövhål i Helsingfors som bara sådär, åh, det var liksom så äckligt och varje gång man gick förbi där var det bara kaos och... Sen försvann det plötsligt och det bara blev som en helt ouppklarad relation som bara såhär, men va? Där vi skulle ju prata om det här, du skulle bli en bättre plats, du skulle liksom skärpa dig och nu bara försvann du och nu är det något helt annat. Så det är väl att det kändes liksom lite obearbetat och det är väl därför den platsen fick ta så stor, ta så många sidor i Homoline. Men det är mycket i Helsingfors som känns liksom obearbetat och det är många platser som jag önskar att hade kunnat finnas kvar så att Helsingfors som stad hade kunnat leka istället för att glömma.
Mm. Hur menar du med leka?
Alltså leka ett sår istället för att bara typ påbörja ett nytt projekt. Att det känns liksom lite oavslutat helt enkelt. Eller den här platsen som har haft den här lite problematiska historien eller här fanns den här jättekonstiga porraffären och nu är det ett galleri eller nu har det här blivit ett extremt dyrt område att bo på medan det bara för typ när jag var tonåring så var det någonting helt annat och det är liksom det är svårt att hänga med. Och det är väl det som gör att det just känns som ett sorgarbete.
Mm, just det. Ja, precis, för du skildrar det ett Helsingfors som på något sätt har städats upp. Att istället för den här McDonald's på Stora Robertsgatan så kommer någon vegetarisk restaurang istället. Och att ja. De här liksom fula, liksom sunkiga platserna i staden städas bort.
Ja, och det är ju en ganska enerverande kliché om på något sätt... det finländska, att det ska alltid vara det här liksom lite sunkiga och lite råa och bla bla bla, akikaurismäki och samtidigt så är det ju någonting som finländare återkommer till liksom själva hela tiden och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här till mig men när Homoline hade kommit ut så blev det just ett samtal om det här med typ bar- och krogmiljö i Helsingfors, för bar- och krogmiljö i Helsingfors är väldigt påtaglig, det liksom är väldigt påtaglig och väldigt närvarande kultur. Och att det är så många väldigt så fräscha ställen som inte riktigt verkar klara sig. För att folk vill ändå gå på de här mörkt tonade fönstren där det finns en liksom då karhoskylt utanför. Och det är en enerverande stereotyp idé om finländskt uteliv. Och sen så hamnar vi i det här samtalet. Nu har du och jag det här samtalet. Och jag tänker att det ligger ändå någon slags... sanning i det för att det är ändå som att den här liksom urbana miljön blir ändå aldrig färdig med sina sunkhak. Det är ändå där typ väldigt viktiga upplevelser blir upplevda och viktiga erfarenheter och första kyssar och insikter om avvikande sexuella beteenden kommer.
Mm. Visst. Ja, och det skildrar du ju verkligen på ett extremt bra sätt. Jag tror inte att liksom, jag kan inte komma på någon annan så skildring kring den så bar miljö som man har varit i de senaste 15 åren än vad som finns i här. i dina böcker. Men en annan sak som jag tänkte som vi liksom redan har varit inne och berört på ett sätt är ju att alltså, båda de här böckerna är ju böcker som inte hade kunnat ha liksom förflyttats till någon annan plats. Vi kan inte subtrahera Finland eller Helsingfors eller Stockholm för den delen ur de här böckerna. De rör sig inte i något så generellt liksom queert universum som inte är geografispecifikt, utan de är verkligen liksom lokaliserade. Hur kommer det sig?
No, alla platser har väl sin egen queera berättelse eller sina egna queers som berättar om de platserna. Jag skulle inte kunna, jag kan berätta om min upplevelse av att vara queer på många olika platser för att jag rör på mig. Men det som ändå har format mig mest, jag tänker att det är som högstadie, varför fortsätter vi skriva om typ högstadie och varför fortsätter vi skriva om liksom skriva och berätta om den tiden i liksom en människas liv, och det är ju för att vi blir väldigt formade av det. Och det som är med Helsingfors är att Helsingfors är en väldigt vacker stad, men Helsingfors har en väldigt specifik stämning och sin egna flavor, och det är tills vidare väldigt liksom tacksamt att ha Helsingfors som bas för de här berättelserna. Jag är inte ännu liksom färdig med det, tror jag, men också för att Helsingfors och Finland har en så, det är liksom en machokultur som är helt annorlunda från en svensk machokultur, och det är ju väldigt tacksamt att på något sätt driva med den eller drivas av den för att hitta den här stämningen som är i de här böckerna.
Vad är den finska machokulturen? Hur skulle du beskriva den?
Och nu är vi inne i det här diket av klischéer igen, men Portal så utgår ju till exempel då ifrån en ny fredstid i Finland i 50-talet, efter att liksom Finland är mitt uppe i att betala tillbaka en enorm krigsskuld. Finland har, det är fred i Finland för första gången på väldigt länge. Freden är väldigt liksom dyrköpt. Finland har förlorat ett krig och efter att ha varit allierade med Nazityskland. Det är liksom inte en jättechill tid för någon. Och efter liksom ett inbördeskrig och ett vinterkrig och ett fortsättningskrig och andra världskriget, så jag menar jättemånga människor dog det, och jättemånga människor var djupt traumatiserade. Människor som bodde i städerna, det var liksom en enorm ovisshet, och jättemånga liksom flyktingar som blev tvångsförflyttade från Karelen. Alltså folk mådde ju helt crazy dåligt, och samtidigt så var det jätteviktigt att då the two genders, den finska mannen och den finska kvinnan, skulle liksom flytta in i nya 50-tals modulbyggda lägenheter och liksom göra det absolut viktigaste för nationen, ha reproduktionssex oavsett hur mycket alkoholproblem någon av dem hade eller vad man nu än kan liksom föreställa sig att uppstår i de här öppna såren efter krigstrauman. Och Finland har en väldigt stark liksom nationell identitet i krig på grund av Finlands historia, och det krig är ju ändå så där a man's world fortfarande väldigt mycket, och det skapar ett visst liksom maskulint ideal. Där finns det ju andra som har varit liksom och peta, och jag menar bögporren i sig är ju inte främmande för att hänge sig åt uniformsanvändande och andra vackra föremål som stövlar och bajonetter, men jag höll på att säga baguetter, men ni får tolka det som ni vill. Och då det är ju liksom väldigt mörkt, men och det tar liksom inte riktigt slut. Det är ju som att den här identiteten är väldigt, väldigt stark, och det är värnplikt, och ibland blir man ju liksom helt galen på den, att det är fortfarande så viktigt att upprätthålla på något sätt den här liksom 50-tals heteropropagandan och reproduktionssexpropagandan. Så vad ska man då göra? Man börjar tänka på homoerotik.
Det är lösningen.
Det finns liksom inget annat. Det är den enda trösten. Det är en liten tröst.
Mm. Ja, och du har ju skildrat det här i egentligen, ja, men framförallt i Portal kan man säga, men också närvaro i Homoline. Att liksom den finska historien är ju väldigt närvarande på ett sätt som är liksom inte tänker kanske finns i svensk queer litteratur som är samtida. Och det finns ju till exempel ett uppslag i Homoline där när huvudpersonen har fått höra från en terapeut att det tar 7 generationer att komma över ett krigstrauma. Så att är det det som bearbetas? Eller är det du bearbetar?
Nå, ibland känns det som att bara Finland aldrig slutar släppa omkring på sina sådär uråldriga, skräppliga papiermachetorra krigsveteraner på alla självständighetsmiddagar. Men det att det ska ta 20 generationer för att komma över ett krigstrauma, tänker jag att väldigt många liksom i vår samtid som har mycket mer närvarande krig i sina liv och har själva flytt i den här generationen eller föräldrar som har kommit för inte alls länge sedan. Så det är ju verkligen någonting, jag tänker den sortens konflikter så formar både individen men också ett lands på något sätt identitet och kultur, och jag tänker att det formar väldigt mycket hur generationer talar med varandra. Och att i Finland så var det en kan man säga en stor liksom diskrepans och konflikt i både ideologi och liksom politik mellan de som var födda på 20-talet och de som var födda på 40-talet. Och hur ska mitt barn bli en socialistisk feminist och till och med pacifist när så jag som är född på 20-talet kanske tog en kula eller kanske min man dog vid östra fronten. Så det blir ju en jättestor del av hur man pratar med varandra. Och i Sverige till exempel, så Sverige som inte har haft liksom krig i modern tid och Sverige som inte har fått liksom sina gränser förflyttade och förskjutna på det sättet som jättemånga andra länder har fått och som Sveriges alla grannländer har fått, så finns ju inte den liksom dialogen riktigt mellan generationerna.
Mm. Just det. Finns det något annat i den finska historien som du kommer behandla eller som du tänker att vi behöver behandla? Om man tänker på vi queer som lever idag.
Ja.
Vad är det?
Jag tycker att jag menar jag, det är nu samma skit igen, det här med den finländska heterosexualiteten och den finländska queerheten, men att jag är väldigt intresserad av hur den liksom finländska nationalromantiken liksom har skapat så mycket otroligt vackra män och kvinnor och de här stora finländska guldålderns liksom målare som har målat de här underbart vackra kvinnorna och männen som står och bygger sina stockstugor, och att jag bara, va? De här personerna är ju inte intresserade av varandra. Det här är ju inte två heterosexuella personer. De tänker ju på samkönat sex som är utanför den här bilden. Det är ju bara en full projicering av mig och bara så lite queer hoppfullhet. Men det är ändå intressant hur nationalromantiken hela tiden återvänder till de enorma vackra vyerna och naturen för att på något sätt förklara en naturlig och gudomlig heterosexualitet för att bygga en national identitet och en nationalism.
Mm. Okej, så läsa in liksom gömd queerhet i de stora nationalromantiska målerierna.
Jag vet inte, eller bara tvinga Kalevala att komma ut som gay. Jag vet inte riktigt vad min plan är. Men ja, det är väl det här med den homosexuella agendan, att hela tiden hitta homosex där historikerna säger att nej men snälla sluta, så de här människorna var inte homosexuella, och jag säger, eller?
Ja.
Bevisa det.
Det låter underbart, ser vi fram emot. Någonting annat som jag tänker går igen i båda dina böcker är att de här huvudpersonerna är väldigt ensamma. Huvudpersonen i Homoline är ju helt ensam om den här liksom processen, om den här längtan. Alltså det liksom fladdrar ju förbi andra personer, men det är inte en erfarenhet som när huvudpersonen egentligen delar med dem på det sättet. Och också Elia är ju i ett sammanhang. Har liksom kompisar som ringer och säger kom på karaoke. Men Elia är, eller gör sig, eller förmår inte vara annat än ensam. Hur kommer det sig?
Oh, Elia är väl bara en sån deppig liten bitch som borde skärpa sig. Så. Gå på en promenad. Nej, men jag tänker, det är ju lätt att känna sig ensam så där, och det är farligt lätt att göra sig ensam så där, och ändå i en så där politisk verklighet som är så alienerande, och så jag menar, om man inte jag försöker att inte slänga mig med så jätte färgstarkt vokabulär, men det är ju inte jättelätt att känna framtidstro och hopp när en regering gör som en regering gör idag, och där någonstans så har väl Elia fastnat i att bara så, men gud, vad ska jag göra med mitt liv? Jag är en vuxen person som känner att min identitet och mina behov på något sätt nästan begränsar mig, för att jag bara stirrar mig blind på hur rädd jag är för framtiden. Och det gör ju att en person blir väldigt ensam. Det gör att en person kan isolera sig. Och jag tänker att Elia är en person som har svårt att till exempel närma sig begreppet queer joy. Och att kanske önskar att, jag önskar att jag bara skulle kunna slänga mig ut på ett dansgolv och bara så njuta av min egen queerhet. Men i den här liksom politiska verkligheten så klarar jag inte av det. Och där någonstans försvinner Elia liksom in i sin ensamhet och isolerar sig och just bara åker skrinskor natt efter natt efter natt. Mm.
De här böckerna har också ganska lika slut. Eller jag har läst in likheter. Vill du berätta hur du tänker kring det?
Vill du berätta hur du tänker kring det?
Ja, nej, men att båda slutar med någon sorts liksom homo-utopi. Om jag tänker på Portal. Alltså att liksom samlas och någon typ av gemenskap. Att komma ut ur sin ensamhet in i någonting annat. Ganska naket. men gemensamt framförallt.
Ja, och det är väl jag som kanske lite behöver just våga känna lite queer joy och queer eufori och bara tänka att så här, det här är bra, det här är fint, det här är en plats att vila på, att bara att njuta, för att det är svårt att njuta. Och det är, jag tänker att Elia till exempel i Portal då är en person som, nu kanske det inte står någonstans i Portal, men att det finns mycket skam, det finns mycket internaliserad skam, det finns mycket skam utifrån, och då vill jag ändå ge mig själv det som typ författare och bildkonstnär, att bara helt så där förkovra mig i en bildvärld som är helt fri från smärta.
Mm. Just det. Och apropå din bildvärld, vill du berätta mer, hur är det att jobba med tecknandet som uttryckssätt?
Jag tänker att det är rita och teckna och att göra bilder är väldigt liksom frigörande. Det är inte bara frigörande, det är liksom, det är ett sätt och ett verktyg att kunna ta reda på vad jag själv vill, vad jag själv tycker att det är intressant. Det att som bildkonstnär kunna liksom föreställa sig saker som... Nej, jag tänker att det är en slags autonomitet. Det är lite som typ sexuella fantasier. Att det finns saker som jag vill göra i verkligheten och tänker att det här är ju toppen. Och så finns det saker som jag egentligen inte är så intresserad av att göra i verkligheten, men som jag är väldigt intresserad av som fantasi eller som bild. Och jag tror att det är en väldigt viktig autonomitet och att den... Att kunna ha liksom den fantasin eller den bildvärlden för att ändå... Man hämtar ändå någonting från sin fantasi. Man hämtar någonting från sin bildvärld ändå alltid med sig in i det verkliga fysiska i världen. In i köttrymden.
Mm.
och därför är tänker jag bildkonst och att teckna är liksom är väldigt gay.
Mm. Just det. Men okej, men då förstår jag som att liksom tecknandet är den enda möjliga vägen kanske. Eller en möjlig väg att teckna queera utopier på något sätt. Eller att det är genom bilder vi föreställer oss saker.
Ja, eller bara, ja precis. Queera bilder kommer att skapa queera verkligheter.
Mm. Mm. Fint. En annan sak som är väldigt närvarande i båda de här böckerna, det är ju röven.
Den tredje handen.
Den tredje handen som jag vet att du älskar att prata om.
Det är sant, det är sant.
Berätta allt om röven och varför det är den tredje handen.
No, men det är ju det är som att röven aldrig slutar med sin transgression. Och det är väl därför som röven är så tacksam. Det är röven liksom jättesnygg och jätteful. Och inuti röven finns analen och i analen finns bajs och bajs är äckligt. Och så är det bara sådär. Det är lite av ett cheap shot, men det är också bara så roligt. Och kroppen, det måste liksom få vara kul att ha en kropp. Och det är ju den roligaste kroppsdelen. Jag vet inte om ni håller med, men nu är det så att det är den roligaste kroppsdelen.
Varför är det den roligaste kroppsdelen?
Alltså, I'm not a scientist, I don't make the rules, men det finns ett hål och det bara liksom formen av römer är ju så här, kom igen, alltså ska det se ut så här?
Mm.
Och så ser den ut så. Och den är perfekt för att olja in, det är perfekt för att så kanske tända ett ljus, låta det brinna.
Just det, hålla i saker.
Hålla i saker.
Just det.
Ja.
Just det. Öppna ölflaskor kan du göra också, va? Eller?
Oh, jag har försökt, men det gjorde liksom helt jätteont med en kapsyl, för det var så vast.
Just det.
Men jag har signerat en bok.
Med röven?
Med röven.
Har jag dagdrömt att du också har skjutit upp raketer från röven? Eller är det en dröm som du har?
Är det en dröm du har?
Jag har för mig att du har berättat det här någon gång.
Alltså det är jag kommer inte ihåg.
Mm.
Men det... Vet du, jag skulle inte göra det, för det känns som att det är liksom farligt på riktigt. Så jag vill ändå till alla er där hemma som lyssnar säga att liksom stay safe. Att det inte skada er. Akta vassa föremål om något ska in i röven. Så det ska liksom ha ett stopp.
Mm.
För att det är också ett vakuum som sådär... Ett Granny Smith-äpple kommer att försvinna. På ett dåligt sätt.
Okej, jag kan inte ställa frågan om det är en levd erfarenhet.
Det är det inte, jag kan inte. Nej, det är det inte. Det är det inte.
Ja, tusen tack Edith för att du ville vara med i Bögbilden podcast.
Tack så jättemycket. Mm. Jag är jätteglad för att ni ville ha med mig.
Mm. Tack.
Kitos.
Kitos.
Har du någonsin känt att det liksom susar i hjärnan när du går förbi en viss plats? Som ett osynligt sug inuti din kropp när du passerar ett träd eller en viss port. När jag var typ 12 år gammal läste jag en bok som handlade om två barn som hittar en osynlig gräns till en annan värld. En portal till en annan dimension. Sedan dess har jag alltid hoppats på att hitta något liknande. Ibland känns det som att portaler flimrar förbi. Som när jag kör bil på en landsväg och i ögonvrån ser hur något rör sig. En gardin fladdrar i ett trasigt fönster i ett hus som en gång var ortens tågstation. Rent logiskt förstår jag att det var ett korsdrag som gav gardinen liv. Tänk om Det var något annat. Det kommer jag aldrig få veta eftersom ögonblicket har passerat och jag redan har kört vidare. Förr fanns det en väldigt lutande björk i observatorieparken i Helsingfors. Den björken hade nästan en röst. Ifall jag tittade på den tillräckligt intensivt kändes det som att den skulle vända sig om och visa mig sitt ansikte. Nu är björken nerhuggen sedan länge och hela parken känns helt platt. Det är noll vibe kvar. Inget som susar mystiskt. Bara normalt osexigt sus i normala osexiga träd. För några år sedan hittade jag en spikroller i en järnaffär i Alphyddan. Egentligen letade jag efter något annat. Men jag kunde inte slita mig från spikrollen. Det var augusti och min hud var mjuk och kladdig. Inne i affären var det svalt. Jag lyfte spikrollen från sin krok och rullade den över låret. Under taggarna blev min hud först vit och sen röd. Jag visste att huden skulle perforeras om jag utdrag ur portal av Edith Hammar, förlaget 2023. Inläst av Indra Linderoth.
Och det vi hörde där var Indra Linderoth som läste ett utdrag ur Edith Hammars portal. Ja, Milla, hur var det att få vandra längst med Helsingfors gator hand i hand med Edith Hammar och en påse karameller?
Det var ljuvligt. Det var jättefint att få prata om Helsingfors och Finlandsbåten som är en viktig plats för mig som gammal sjöman.
Du har ju arbetat på Finlandsbåten.
Exakt, jag har arbetat på Finlandsbåten några år i min ungdom. Och liksom den här bilden av Finlandsbåten som en så frustande kropp som bara liksom så frustar sig fram över Östersjön och det var jättefint att få återbesöka den platsen med Edith. Och sen var det också fint att få prata om liksom sunkhakens betydelse för den queera kulturhistorien. Vart kommer liksom encyklopedin eller avhandlingen om det?
Gud, det låter som ett otroligt spännande ämne för någon att fånga upp den avhandlingsidén.
Alla universitet, kasta pengar till mig.
Exakt. Och jag tyckte att det var så himla roligt att få höra det här samtalet för att när jag läste då Homoline för en sådär 3-4 år sedan så hade jag aldrig kunnat föreställa mig om att få tillbringa tid i ett hotellrum tillsammans med Edith själv. Så, och det är som vanligt väldigt vackert att få höra tankarna bakom verk som jag verkligen har uppskattat att läsa. Ni som inte har läst Portal eller Homoline ännu, se till att göra det. Ni kommer att gå miste om något annars.
Mm. Gör det direkt. Du, vet du vad det var för låda du bankade i mitt bord?
Nej.
I början av avsnittet. Nej, det, alltså nu känns det lite typ så obehagligt eftersom vi pratar om Portal. Det här är ju en tidskapsel som du har försökt knäcka mitt bord med. Den förseglades på min 30-årsfest.
Wow.
Så för 6 år sedan. Så där inne ligger det olika brev som olika personer som var på den festen har skrivit och som jag inte får öppna förrän jag fyller 40.
Wow, otroligt. Mm. Nu avslöjade du också att det inte var en äkta bokhög. Jag dunkade i bordet att det var en sån filmljudeffekt. Utan det själva verket var en tidskapsel.
Exakt. Jag glömde att vi bara kör radio. Trodde att allt fanns med på film. Ja. Nej, exakt. Max bankade alltså en silverfärgad låda. Jättehårt.
Otroligt. Jag blev också rörd över, även om det var en gåva från dig själv till dig själv eller från andra människor till dig själv. Men vad fint att få det när man fyller år, en tidskapsel.
Jättefint. Men det är en konstig sak att bevara i sitt hem. Vart har man liksom, vart lägger man undan den så man inte blir frestad att öppna den allt för ofta?
Bra fråga. Får ta med den under armen.
Mm.
Jag lärde mig något annat om ljudeffekter häromdagen. Att när man på film ska göra ljud som att det regnar, då steker man lite falafel eller köttbullar i olja så låter det som regn, som
liksom strilar ner i en vattenpöl. Mm. Det är du. Mm. Inte kanske det mest queera ljudet, men fundera på queera ljud till nästa vecka.
Mm. Det blir bra, jättebra till vår Bögbibeln-podcast säsong 7, matlagning och film. När vi har lämnat litteraturen.
Ja, precis.
Du, vad är det vi ska få höra i nästa avsnitt?
Ja, nästa vecka ska vi få höra ett samtal som jag hade med Anna Nygren, författaren som gav ut inte mindre än 3 böcker under 2023. Det och mycket mer pratade vi om, och det ska ni få höra då.
Hej då!
Hej då! Du har lyssnat på det 10:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Edith Hammar och Indra Linderoth. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i samband med bokmässan i Göteborg i september 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.